Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Strax så kommer ett nytt sommarprogram.
Som blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. De tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar klara som kristall. Och lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder gravand mås och trut i villrosbuskarna och björnbärsnåren. Har finkarna och mesarna tit ut på slånens tackiga och svarta grenar. Syns inga gröna blad men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom.
Hej, jag heter Barbro Lavette. Under hela mitt vuxna liv har jag varit intresserad av båtar, segling och hav. Jag har läst en massa böcker och reportage om långsegling, för drömmen var ju att jag själv skulle få komma iväg. 1998 blev jag medlem i Oceanseglarsällskapet. Där möter man människor som har långseglat, ska långsegla och så några som vill ha besättning. På det viset fick jag vara med på en båt. Jag fick vara med om att segla över Atlanten, via Kanarieöarna till Västindien. Det blev ju en massa fantastiska och olika upplevelser. Men den som jag tycker var den mest exotiska ska jag försöka att berätta om. Om mötet med människor som lever ett liv långt ifrån det vi är vana vid.
Lossa bananas i Göteborg och styra Atlanten förutan sorg. Men strax därpå titta himmelgrå, vi flyttar på vågen som tomma korg. Det kommer en vind putta till oss hit, det kommer en till putta till oss dit. Men så säg gott folk, kan ni svara på, är detta normalt, ska det vara så? Måste vägen till Kiras och ginga så, kapten ursäkta jag synga så. Puts väck min sömn till sista öns, bland utspill genever och tummelduns. Samblas chibidarra, kränga hit. Samblas chibidarra, slänga dit. Banan inte vänta så skynda på, mot Curaçao låta gingan gå. Samblas chibidarra, kränga hit. Samblas chibidarra, slänga dit. Banan inte vänta så skynda på, mot Curaçao låta gingan gå.
Under 3 månader seglar vi i San Blas hos Kona-indianerna. Kona-Yala, som Kona-indianerna kallar sitt land, består av 350 små palmbevuxna sandöar utanför Panamas kust på den karibiska sidan och en cirka 23 mil lång landremsa av fastlandet i djungeln. Efter 3 dygns segling från Cartagena i Colombia var vi framme vid den lilla ön Chichimé, längst ut i havsbandet av San Blasöarna. Det var en magisk upplevelse att kasta ankar innanför korallrevet i det kristallklara vattnet där man såg sandbotten på 14 meters djup. Inne på stranden under palmerna låg några hyddor. Jag trodde inte mina ögon när jag såg en kanot med några indianer som kom paddlande ut till oss. Det kittlar rejält i magen. Hur skulle vi bli bemötta? De hälsade oss välkomna och frågade om vi ville köpa languster och fisk. Och det är klart att vi ville. $1 för en stor langust och $1 för några fiskar. Det är ju inte så dumt. De bjöd oss att komma in på ön till deras hydda för att hälsa på resten av familjen. Det var en gammal indiankvinna med tjock guldring i näsan. Hon var farmor till killarna. Den äldste av bröderna hade sin fru Anna där. Tyvärr det enda namnet jag kunde lära mig på alla och kommer ihåg. Anna och hennes man hade 3 härliga ungar. Och ett som snart var på väg. Killarna kunde lite spanska. Så med hjälp av armar och ben och andra tecken fick vi reda på en hel del om kona-indianernas liv och levande. Efter den dagen åt vi nog languster eller stora krabbor varje dag. För var man än ankrar i detta öparadis så kom det någon fiskare och knackade på skrovet för att få sälja sin fångst. När man kommer till ett nytt land måste man klarera in eller gå genom tullen som ni kallar det för. Så nästa dag var vi tvungna att lämna Chichimé för att segla in till Porvenir, en tätort inom citationstecken. Men vi lovar att komma tillbaka om några dagar. I Porvenir finns tullstationen och landningsbana för små flygplan som trafikerar Panama City. Tullstationen var byggd i tegel och hade inga fönsterrutor. Det behövs ju inte i värmen. Men sanden blåser in och lägger sig i stora drivor mellan alla papper och pärmar som låg travade efter väggarna. Tullkillen hade problem med att fylla i våra handlingar på den gamla skrivmaskinen från 40-talet. Den var helt igenkorkad av sand. Samma sak med alla stämplarna han skulle använda. De älskar att stämpla papper och trycker gärna några extra gånger. Allt under glatt nickande och chatter. Porvenir består av ett antal tätt liggande öar där det bor mycket folk. Där finns några affärer som tillhandahåller det nödvändigaste. Exempelvis tyger och pärlor till kona-indianernas dräkter. Det finns också en skola och ett hotell. Hotellet är jättefint byggt av bambuträ. Hyddorna på ön var väldigt välskötta. En del hade små täppor. Porvenir ligger längst ut i väster mot gränsen till Panama och fungerar som en sorts transithamn för varor till och från öarna. Och där är ett myller av kanoter och andra gamla skorvar. Och även indianerna åker ut och in till Panama för att arbeta. Och då åker de i stora öppna långbåtar som har moderna utombordsmotorer. En sån resa kan bli ganska blöt för de måste ut på det öppna havet. Efter tullbestyren och annan rekognosering seglar vi tillbaka till Chichimé och våra vänner. Vi visste då att kona-indianerna levde ett matriarkatiskt system, men det visade sig att så enkelt var det nog inte. Visserligen äger kvinnorna byarna, hyddorna och marken och det går i arv till döttrarna och de bestämmer allt i hemmet och hushållet och ekonomin. Men det är männen som sköter samhällsfrågorna och religionen. Tillbaka på ön hade vi många intressanta samtal. Vi fick reda på att just den här indianfamiljen bodde bara tillfälligt på ön. För det var deras tur att sköta kokospalmerna. De hade varit där cirka 2 månader och skulle snart tillbaka till sin boö nära fastlandet som hette Karti. Dessutom skulle ju Anna snart föda barn. Så hon var tvungen att ge sig av först tillsammans med barnen och farmodern. Av de cirka 350 San Blasöarna är det bara 49 stycken som används som boöar. Resten av öarna ägs tillsammans av kvinnorna. Där odlar man kokosnötter och man fördelar arbetet genom att vara 2 månader åt gången per familj. En del av öarna är så stora att det bor flera familjer åt gången på dem. Att en familj ska få bo på en ö bestäms av de valda männen i kongresshyddan som finns på varje boö. Med tanke på att det finns mer än 800 000 Kona-indianer så är det en eftertraktad vistelse att få vara ute på den lilla palmön. Det händer inte varje familj varje år, så det blir en efterlängtad långsemester för dem. Männen sköter om odlingarna, sopar och eldar blad och ris, och allt är väldigt välskött. Skördar kokosnötter, levererar dem till någon uppsamlingsplats för att sedan säljas vidare till Colombia eller Panama. Det är indianernas största gemensamma inkomstkälla som de använder till sina sociala utgifter, skola och sjukvård och så vidare. Det var förbjudet att ta en kokosnöt, även om det såg ut som fallfrukt. Vi förstod att det var ett allvarligt brott om man skulle göra det. Men vi fick gärna köpa en kokosnöt för $1. I övrigt sysslar männen med fiske. De seglar ibland långt ut på havet i sina ranka kanoter med lappade segel. Det är en makalös syn. Ibland bjöd de turisterna, alltså oss, på en segeltur i kanoten. Och det kostade $1. Det var jättekul. Ett litet tips till den som tänker åka till San Blas. Det är att ha en bunt med $1-sedlar med sig. Kona-indianernas kanoter är en urholkad trästam som man paddlar eller seglar. Seglet består för det mesta av vanliga lakan eller bomullstyger. En del ser väldigt lappade och lagade ut. Någon kan ha fått ett gammalt uttjänt segel av någon långseglare. När de seglar kanoterna måste en man burka, hängande i en tamp från masttoppen och balansera med tårna på kanten av kanoten, medan den andra styr med padden. Allt under frenetiskt ösande med öskaret, för vågorna de slår hela tiden in över den låga relingen. Att de inte sjunker är ett under. De är oerhört skickliga och anordnar varje år seglingstävlingar med lag från de olika öarna. Och för att komma in i en stämning får ni lyssna på lite indiansk flöjtmusik. Kvinnorna, de sköter barnen och hushållet. För övrigt har de syjunta. Överallt på öarna sitter de i små grupper och syr sina dräkter. Eller rättare sagt på livstycket. Ett till framsidan och ett till baksidan. Likadana men i 2 delar. Som de sedan syr ihop med ett färgglatt bomullstyg till en blus. Till kjol har de ett enkelt bomullstyg som de knyter i midjan, ungefär som en sarong. Och på huvudet har de en röd duk med ett traditionellt mönster i gult. De lindar sina ben och armar med pärlband. De trär upp glaspärlor på en tunn tråd i olika färger som när de lindar dem runt benen eller armen bildar vackra mönster. Jag fick ett vackert pärlband runt mitt smalben för $1. Mest arbete lägger de på livstycket. Bakgrunden till att de syr de här livstyckena var att förr i tiden var de nakna och hade målade sina kroppar med växtfärger. Huvudsakligen i rött, blått och gult. Och det var förmodligen de franska hugenotterna som kom till San Blas på 1700-talet för att lära dem sedlighet som fick dem att börja använda kläder. Och då också började brodera sina livstycken med mönstren från kroppsmålningarna. En målas, som de kallar broderiet för, utförs i en applikationsteknik om 3-5 olika lager tyg i olika färger. En mörk botten och sedan de traditionella färgerna ovanpå. I varje lager klipper man ut en del av det slutliga mönstret och syr fast med små, små stygn i lagret under. En riktigt fin målas tar flera månader att färdigställa. Flickor får börja lära sig sy redan i 5-6 års åldern. Vuxna konakvinnor bär alltid sin dräkt, medan barn och män för det mesta har moderna shorts och t-shirts. Männen använder bara traditionell klädsel under festligheter. Då har de mörka byxor och skjortor i rött eller blått och små filthattar som kan vara dekorerade på olika sätt med tänder från djur eller fiskar. Hajtänder hade hög status. Kvinnorna, de vill ha en ny målas till varje festlighet, så deras begagnade kunde man köpa sådär för $5. En riktigt fin nytillverkad målas med traditionella mönster kostar från $15 och uppåt. Numera syr man enkla målas för försäljning till turisterna. Det händer att kryssningsfartygen som går genom Panamakanalen lägger till utanför Pouvenir, och då är det en armada av indiankvinnor i sina färgglada dräkter som paddlar ut i sina kanoter. För de vill ju sälja till turisterna. Tänk er kontrasten av ett jättestort kryssningsfartyg och urholkade trästammar. En turistmålas, som det kallas för, får man betala mellan $5 och $10 för. De kommer ju också till segelbåtsfolket för att sälja sina hantverk. Som ni förstår råkar jag ha några med mig hem. Att segla omkring där bland öarna gav oss ibland en association av att segla i Stockholms skärgård. Så det blev att vi skämtsamt sa någon gång att det är som att segla från Dalarö till Utö. Så nu ska ni få vila era öron med att lyssna på en vals på Mysingen.
Havet har friskat och Mysingen möter med sjögång. Håller sig brisen så här, sträcker vi till Mysings hall. Hör du hur bogsvallet brusar och kölvattnet korlar och skummar. Se varje brytande våg spolar vårt blänkande däck. Solen som skimrar ur diset kring Nåtare, Åle och Ute målar i blått och i violett hela din kust Södertörn. Båten den knarrar och kränger, men seglen står spända som skön. gatt. Hör hur det donar från sjön. Vi går till ute för natten. Vi går till ute för natten. Vi går till ute för natten. God natt, god natt, god natt. Små vågor som klucka. God natt, små vågor som klucka. God natt, små vågor som klucka. God natt, små vågor, god natt.
Som sagt, vi var bjudna till våra vänner på Kati. Kati är den tätast befolkade ön. Där bor över 1000 invånare. Hyddorna står tätt sammanpackade och det ser ut som de ska välta ut i vattnet. Vi ankrade upp utanför ön och gick in till en brygga med vår jolle. Vi hann inte lägga till förrän det krylla av unga runt oss och inga vuxna syntes till. Barnen drog iväg med oss mellan hyddorna in till öns torg, till den stora kongresshyddan. Det var där alla vuxna var och firade någonting, kanske en flickas inträde i puberteten. Annas man kom och tog emot oss. Efter lite förhandlande av våran värdfamilj med de andra indianerna fick vi komma in och vara med på festen. Det dansades och de drack en massa öl. Och vi var ju tvungna att smaka för att inte vara oartiga. Det var första och sista gången jag gjorde det. För det var inte gott, milt uttryckt. Ölet brygger de på sockerrör och andra utväxter. Varje bostadsö har en kongresshydda. En sorts folkets hus. På dagarna samlas de valda vise männen där för att bestämma om de sociala och religiösa frågorna. Det kan vara från 3 och upp till 6, 8 män. Och de är mitt i hyddan hänger några hängmattor. En av männen är chef och han ligger i den mittersta hängmattan. Medan de andra får dela på de andra hängmattorna. En sorts rangordning. Om chefen går därifrån flyttar genast en av de andra männen till hans hängmatta, vilket betyder att han tar ansvaret medan chefen är borta. Varje kväll samlas öinvånarna i kongresshyddan för att dryfta en massa frågor. Det kan vara om kokosnötsodlingarna, begravningsplatser eller någon konflikt mellan grannar, kort sagt. Allt mellan himmel och jord. Det finns också en regering som består av äldre män som är valda för sin visdom och kunskap om att bevara och försvara Kona-indianernas unika kultur mot det moderna samhället. Det samlas flera gånger om året på någon av de stora öarna där det finns stora kongresshyddor. Kona-indianerna har självstyre, men är en del av Panama. Självständighetsdagen firar den 27 februari. Då är det stora festligheter med dans och rituella ceremonier. Vi hade äran att få medverka och vara deras gäster en kväll. Den gången var vi i en riktigt stor kongresshydda. Inne i hyddan satt männen i grupper om 4 och 4 runt små glödande eldar. De hade ett ihoprullat bananblad som pydde i ena änden. De drog in röken från bananbladet som de sedan blåste ut mot någon av de andra männen medan de mumlade långa ramsor. Kvinnor och barn satt eller stod tätt ihopträngda runt väggarna, tjattrade med varandra och blossade på pipor som vandrade runt dem. De fick låna min kaptens pipa och då hade de väldigt roligt. Mitt i hyddan stod en gammal man, en av de valda vise, och berättade sagor, det vill säga Kona-indianernas historia, som de på detta vis vidarebefordrar till den yngre generationen, samtidigt som en annan man spelar entonigt på en bambuflöjt. Ett danslag, ungefär som våra folkdanslag, dansar flera olika ringdanser runt männen. Alltihop var väldigt livfullt och glatt och det dracks massor av öl. Även utanför hyddan var det full fart med dans och musik. Kona-indianerna har befolkat San Blasöarna sedan 1500-talet, när spanjorerna invaderade Central- och Sydamerika. De flydde för sina liv ut till öarna och har sedan dess levt där och stridit med både spanjorer, fransmän och engelsmän och ett otal religiösa samfund och sekter för att bevara sin unika kultur. Först 1953 fick de självstyre under Panama och sedan 1972 har de valda representanter i Panamas riksdag, men inga rösträtt. Måtte vi låta dem leva kvar och bevara sin unika kultur. Så nu vill jag avsluta mitt program med en vacker visa skriven av Sven Lionell, tillägnad hans kära Kerstin, tonsatt av Elisabeth Sellegren. Jag vill också önska alla en skön sommar i sittbrunnen eller hängmattan. Tack för att ni lyssnade.
Dansa dockor, klinga klockor mellan dröm och vakenhet. Släpp nu dockan, slå i klockan, jag vill ge dig det bästa jag vet. Inte jordens alla smycken, inte tonernas kaskal. Du får bara blåa toner och dagget i droppen från ett blad. Så tryck på den stora droppen när timmarna är så blå. Till vår kärlek en tron och hoppen lever vi sen vi två.
Slå med tömmen, håll i sömmen, här ska bjudas upp till fest.
Inga trötta gamla oxar, nu spänner vi för en häst.
Så spring på min vita fåle, hej och hå, låt piskan gå.
Må vi komma fram till prästen medan timmarna än är blå. Ingen lätt jag eller kött jag, nej, bara Guds tio bud. Och lin tömmen dra av sömmen, sen vi vilar ut mot hud.
Minns
när timmarna var blåa och det blänkte på dagdroppsblad. Du gör att mitt hjärta dunkar och bara för kärleks skull. Prick av dagdroppen några klockar, för sen blir nog allting mål.
Ni har hört Barbro Lavette presentera sina marina minnen i form av ett sommarprogram. Välkommen åter och lyssna på fler sådana.